Hallå, hallå och varmt välkomna till avsnitt 284 av Ångestpodden.
Direkt från Blekinge.
Ja, gud vad mys. Känns som att vi sänder radio.
Ja, du, vi sitter ju nu och lyssnar på våra gamla avsnitt. Mm. De som vi har gjort själva, som är bara dig och mig. Och då säger vi, det kanske är typ 50 avsnitt sen, att vi skulle börja säga så här: det är jag som är Ida.
Jag vet.
För att det är många som bara, ni är så himla bra, men ibland känns det som att jag bara lyssnar på en person för att ni har så lik röst.
Just det.
Jag kan nog inte fatta det alls.
Många säger också så här: med mig, Ida Höckestrand och Sofie Hallberg, hur mår du idag?
Ja, precis. Lite
alltså
så.
Du vet, alltså det har jag hört många göra.
Och då kommenterade vi just det för några avsnitt sen, att så här, det är lite som att man sänder live radio.
Mm.
Men det här är ju allt annat än live.
Nej, men du, jag har två punkter jag vill ta upp innan avsnittet börjar.
Ja.
First one. Alltså du vet, när man får en sån jävla skamsköljning.
Ja.
Nu när det är sommar så bor jag ju hemma hos min kille i Karlshamn.
Mm.
Och vi är lite så här ovana vid att bo med varandra. Jag och Emil är lite olika i hur vi är typ så här. Jag städar ju lite varje dag för att jag gillar att ha det liksom rent omkring mig. Och Emil är väl mer så här, städa en gång i veckan. Då kan han då ha byggt upp ett klädberg jämte sängen exempelvis.
Mm.
Och så igår så går jag hela kvällen och stör mig på att det ligger ett par jävla kalsonger jämte hans säng.
Mm.
Då har jag redan plockat upp ett par jeansshorts som låg där innan. Och jag bara så här, jag ska inte säga något, jag ska se om han tar det.
Mm.
Så ska vi gå och lägga oss. Och jag bara, Emil, alltså du vet, jag har sagt det här innan. Men jag säger det med en snäll ton. Alltså så här, jag bara, men kan du ta dina kalsonger som ligger jämte sängen och glasen också som står i köket. Han tar glasen. Kan jag gå in? Han bara, men det är inte mina. Och jag bara, jo, det är det, lägga av typ. Han tar upp dem, visar sig vara mina. Jävla, du vet sådana här cykelbyxor.
Jaha, jag bara, vadå dina kalsonger?
Nej. Mina cykelbyxor. Så då fick jag ju krypa till korset. Och du vet när man bara såhär, ja, då har jag gått en hel kväll med såhär brinnande irritation.
Mm.
För att de jävla kalsongerna lider. Så är det min, alltså jag skämdes. Sån skam. Det är en liten parentes i mitt liv.
Ja, det är så det kan se ut. Sambolivet.
Ja, verkligen. Och Emil bara såhär skrattade ju ihjäl sig.
Ja.
Och jag bara, det var min cykelbyxa, ja. Jag bara, gud, varför tog jag inte bara den och märkte
men,
det själv?
Och också, alltså det är dels skam, men också blir man ju irriterad över hur han får skratta i den situationen.
För,
alltså han är ju, där är det verkligen, du är så jävla ägd.
Jag vet.
Men ja.
Sen var jag också med om en annan företeelse igår.
Mm-hmm.
Jag fick en bild skickad till mig från en bekant här i Karlshamn.
Mm.
På att någon har gjort en Tinder-profil med mina bilder.
Mm.
Alltså förstår du, Selma hette hon. Och så var det jag. Och först blev jag såhär, nej hjälp, någon har tagit min identitet. Tills jag la ut det här på min Insta. Bara såhär, kan ni anmäla det här, snälla?
Mm.
Och, så här, och jag hade mamma i telefon när det här hände och hon fick ju panik. För du vet, föräldrar förstår ju inte, alltså såhär, de tror ju med, alltså mamma trodde ju att någon hade kapat min ID-handling.
Det är för fan en ytterligare största komplimangen man någonsin kan få.
Jag insåg det ju sen när det började rassla in DN, så bara alla tjejer bara såhär, oh my god, det där är liksom det yttersta beviset på att man är snygg.
Precis.
Så jag blev lite stärkt i det också, men jag hoppas gärna att den här profilen är borta.
Det tror jag.
Och så att en kompis som skrev, vänstra du under pseudonym? Jag bara, nej. Ja, så det har hänt mig, jag har fått reda på att jag är snygg och jag har gjort bort mig för Emil.
Gud.
Vad har hänt dig sen sist?
Absolut inga sådana parenteser.
Nej.
Alltså ingenting skulle jag väl säga egentligen.
Två plus liv bara.
Ja, det bara rulla på.
Livet. Men lite mer än två plus när vi har varit ute så mycket med din båt.
Jo, då är det ju härligt.
Mm.
Men liksom,
jag har blivit båtmänniska.
Ja, snart styr du.
Tänk.
Ja.
Får jag testa dig i sommar?
Absolut. Det är ju inte ens svårt. Men jag har faktiskt... Så här, som jag berättade förra veckan om vad som hände mig på midsommar, det här när det var en man som bara, gud, vad är era pojkvänner som har kört båten?
Just det.
Jag har ju också pratat med många kvinnor, liksom man träffar ju många när man är ute i skärgården och så.
Mm.
Och då är det kvinnor med som så här bara, men gud, vad modigt av er. Alltså som att det är så svårt. Och så bara tänkte jag så här, ja, det finns så många saker som man som kvinna tror att man inte klarar av. Kommer du ihåg när du och jag skulle, vi hade precis flyttat till den lägenheten som vi bodde i tillsammans nu sist innan vi flyttade isär. Då skulle vi sätta upp en jävla lampa och innan vi ens har försökt så ringer vi Emil för han måste vara med på telefon.
För han är elektriker.
När vi, så vi inte gör något fel.
Just det.
Men det är man bara tar för givet att man inte ska kunna saker för att det är typ mansgöra, typ grilla, köra båt, koppla in saker. Varför var jag så sjukt förvånad när du och jag lyckades bygga ihop din säng?
Nej men vet.
För att jag tror inte att jag kan. Exakt, innan jag ens har försökt.
Alltså, det var, alltså så här, vi gjorde fel en gång, det är väl ingenting.
Nej, det hade en kar lika gärna också kunnat göra.
Verkligen.
100%. Så det är lite bara, det är lite mindblown.
Ja, jag fattar.
Ja, så jag tänker, jag har funderat lite på om den här sommaren ska jag liksom ta ifrån män alla deras egenheter. Typ,
bra.
Typ bra. Grilla, fortsätta köra båt, snusa och dricka öl.
Absolut, ja. Jag älskar det.
Så ser min sommar ut.
Ja, jättetrevligt tycker jag. Men jag tycker vi kör igång veckans avsnitt.
Yes.
Och jag vill börja det med en text.
Ja, okej.
Maj 2015. Det har varit slut i en månad. Han är mannen i mitt liv. Och vår relation har varit allt jag någonsin drömt om. Trots det tog vi ett gemensamt beslut om att göra slut för prick en månad sedan. Juli 2016. Han måste bli min igen. Jag skriver ett brev på 11 sidor för hand, åker hem till honom och lämnar över det som i en högtidlig ceremoni. Jag antar att han läser, men än så länge har han inte hört av sig. Jag har gett honom mitt hjärta och hela mitt liv på 11 sidor och får inte ens ett tack tillbaka. Mitt liv är ingen romantisk film, tänker jag. Mina vänner skriver i vår sms-grupp att jag är fucking Beyoncé. Men det måste vara Beyoncé i lågskor och med krossat hjärta. Augusti 2016. Min psykolog berättar att ett breakup är en stor sorg för en människa. Anledningen till att jag har tagit ett helt år innan jag börjat sörja, säger hon, är för att jag tagit min sorg, slagit in den i ett paket och lagt upp på hatthyllan. Nu har jag dock tagit ner paketet igen. Jag har slitit upp det och hittat mitt livs största sorg inuti. Hur ska jag klara mig utan den som jag älskar mer än något annat? Januari 2017. Det har regnat i dagar. Det regnar och det slutar aldrig, sjunger Veronica Maggio. Jo tack. På insidan känns det som ett novemberregn som aldrig tar slut. Han vill inte försöka igen och jag vill försöka med allt. Lappa, laga, limma ihop oss och vår relation. Det har snart gått 2 år och alla säger att jag borde gå vidare. Hur ska jag gå vidare från honom? Han som är rätt. November 2017. I terapin säger jag samma sak som jag säger till mamma, pappa och mina bästisar. Det är han. Det kommer alltid vara han.
Ett utdrag ur Vi borde vara lyckliga.
Och det kändes liksom passande att läsa den när dagens avsnitt ska handla om relationer som tar slut.
Yes, och då snackar vi inte bara om kärleksrelationer utan även liksom vänskapsrelationer, bästisrelationer, alltså alla typer av relationer som på något sätt tar slut mot sin egen vilja. Ibland måste de ta slut för sitt eget bästa fast man kanske inte vill. Alltså, ja. Men själva uppbrottet tänker vi att vi ska prata om idag. För det sker ju väldigt mycket känslor.
Och sammanfattningsvis skapade satans mycket ångest.
Ja, och självhat skulle jag säga.
Ja, verkligen.
Mm.
Och det är ju verkligen med ångest så in i helvete.
Mm.
Nej, men för mig har det nog varit det som är bland mina största sorger i mitt liv.
Mm.
Alltså är det kopplat till liksom relationer som tar slut?
Mm. Och jag skulle säga, alltså jag har ju liksom aldrig varit i en långvarig relation. Så för mig har aldrig uppbrott varit en sån här megastor sorg som gör att jag måste, du vet, så här, gå igenom årets alla högtider ensam för att vi har firat dem ihop och hela den grejen.
Mm.
För mig är uppbrott mer de här perioderna i mitt liv när jag känner väldigt mycket självförakt.
Ja, fattar.
Och ifrågasätter liksom... Ja, men ni som har lyssnat på podden vet ju att jag befinner mig typ i denna situationen nu.
Exakt.
Och bara så här, hur man liksom... känner redan nu att jag kommer börja gråta i det här
avsnittet. Men,
hur man...
Eller alltså, det är bra, för det är skönt att få ut
det,
menar
jag. Det var content, ja, exakt, content, det content.
Det är bra, det är content. Alltså det menade jag verkligen inte. Men det är bra att få ut det, för det gör vi väl ändå, ja, i den här,
nej, podden. Men hur man, jag har ju sagt det i podden för några veckor sedan med. Jag vet ju att så här, kan inte jag med relationer? Alltså jag kan inte läsa av människor, jag kan inte liksom... Har inte jag en förmåga av att känna av den här kemin? Nej, alltså, och när kemin dör. För mig, det som är så jävla jobbigt med uppbrott när de går emot ens egen vilja är ju att man inte kan fatta hur man kan känna så starkt för en person som inte kan känna det tillbaka. Alltså man är så här, alltså fysiskt och biologiskt vore den här situationen helt omöjlig. Alltså hur kan jag fortfarande sukta efter en person som går vidare, som inte vill ha mig i sitt liv?
Jag vet.
Hur är det möjligt?
Hur kan det vara det enda jag vill?
Ja, jag fattar inte det.
Nej, men inte jag heller.
Nej.
Men för mig, alltså att liksom göra det här avsnittet kommer nog bli liksom ganska spret. Mm. Men det brukar det göra i Ångestpodden, och jag tror att ni är liksom vana vid det. Men jag har skrivit jättemycket stödord och så här inför dagens avsnitt.
Mm.
Och de blir liksom, de blir avklippta, för att jag finner inte ord.
Nej.
För det här. Alltså för kärlek som tar slut, vänskapsrelationer som tar slut. Jag har mest skrivit om kärlek, för att det är väl typ mest det jag har varit med om i mitt liv.
Mm.
Jag kan ju bara tänka på när det tog slut med min kille.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och då undrar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
2015.
Mm.
Och alltså för mig är det som att sakta men säkert gick ju mitt liv från att vara i färg till att bli i gråskala.
Mm.
Att liksom för varje dag som gick blev det liksom gråare och gråare. Och jag vet inte hur vanligt det är, som jag liksom beskrev i den här texten jag läste, att det tar tid att bearbeta en sorg. Och jag tror inte, alltså man kan inte alltid styra över det. Det var inte som att jag flydde. Den kom inte till mig.
Nej.
För att jag fattade inte.
Nej.
Att det var slut.
Nej.
Liksom.
Precis. Och jag tycker mer som man liksom inte, som jag inte har hört så många andra prata om, inte liksom bland mina vänner heller, men och det kanske är någonting som ligger hos mig, men när jag har känt väldigt liksom djupt för någon och verkligen har släppt in någon, så tar det väldigt lång tid för mig att släppa den personen till 100%. Ja. Jag kan släppa 50%.
Ja,
jag kan ha perioder när jag har släppt 70%, 80%, men alltså en liten del av mig finns de här personerna nog alltid kvar.
Det tror jag med.
Och jag kan liksom skämmas över återfall som jag kan få. Alltså om vi bara tar som exempel den första personen jag var kär i. Och han kunde jag få så kallade återfall på. Alltså vi snackar år. Vi snackar typ 5 år som jag fick så här. Om jag hade sett honom ute då så kunde jag verkligen så här bara gud, jag måste typ skriva till honom igen, för jag kände att när vi pratade idag så var jag helt fuckad, för att jag blir så nervös i hans närhet att jag kan inte, jag finner mig inte i att vara Sofie då. Alltså jag blir helt, jag tappar orden.
Men det där är jättespännande, för jag personligen, gud, jag skulle vilja höra en forskare prata om det här.
Mm.
Jag personligen upplever också att jag har ett känslominne i form av att när jag ser personer jag har varit riktigt kär i, personer som jag har varit bästa vän med och delat allt, när jag ser dem så är det som att min kropp vet vad vi har haft. Ja. Den vet vad jag har känt, eller den vet vad vi har haft för band. Mm. Och där, alltså den kan inte glömma det. Alltså nej. Det känslomässiga minnet. Alltså jag vet inte om det är att vissa bara kan ignorera det, eller att vissa inte skapar det känslomässiga bandet för att de inte värderar relationer så högt, medan jag värderar relationer som det högsta, högsta, högsta. Och där är vi ju alltså exakt lika.
Ja, precis. Och så här, att släppa in någon eller bara välja att nu litar jag på den här personen, ja, alltså, liksom, och det kommer bli vi på något vis. Att sen då få det avklipp på något sätt. Alltså jag, då har jag ju liksom redan, det är som att jag har ju redan påbörjat det här kapitlet och det kan inte jag sudda ut. Det blir liksom ett kapitel som aldrig blir riktigt avslutat för mig, utan det är där i min bok.
Ja.
Och det är inte färdigställt liksom.
Nej, nej.
Och hela tiden öppet för att fortsätta skrivas på något sätt.
Ja.
Ja, jag fattar. Alltså, låter det ju liksom, men...
ja, fast det kan inte jag säga ändå. Fast det är så här, jag vill... Emil, som jag är tillsammans med, vill jag leva resten av mitt liv med.
Mm.
Men jag har ju ändå gamla kärlekar som jag inte kan bete mig kring. Inte för att jag står där och tänker, jag är kär i dig nu och jag skulle egentligen vilja vara tillsammans med dig.
Nej, men man tappar det liksom.
Man tappar det för att mitt känslominne säger så här, du, det här har varit askänsligt. Jag, kommer du ihåg vad du kände sommaren 2011?
Mm.
Jajamän.
Mm.
Alltså, det är som att hela min kropp har så här, du har varit dödligt kär i den här
människan. Men det är typ också som att jag, när jag ser den här personen som jag, min första stora kärlek liksom, när jag ser honom nu, anledningen till att jag blir så här, typ trippa på tå, inte trippa på tå, men bara så här, alltså jag tappar det helt, jag blir ett skal, jag kan knappt säga hej liksom.
Nej, men fy fan.
Ja. Det är nog för att min kropp hamnar också i den sårbara situationen med honom. Jag hamnar ju inte i att han har ju faktiskt känt någonting för mig också. Och vad gulligt och fint det var vi hade där liksom, för flera jävla år sedan. Utan det jag hamnar i är när han säger jag vill inte mer.
Mm, jag vet.
Så jag står där med svansen mellan benen på något sätt. Det är ju den... ja,
det är den där man kommer tillbaka.
Det är den känslan jag kommer tillbaka till varje gång jag ser honom.
Typ. Mm, jag fattar. Jag har ju liksom, alltså ett uppbrott som liksom kommer prägla hela mitt liv. Jag är helt övertygad om det.
Mm.
För att jag mår så himla dåligt. Men det här uppbrottet också, alltså jag vet att många kan relatera till det här. Det som hände var att vi då tog det här så kallade gemensamma beslutet.
Ja.
Vilket gjorde att jag gick ju i flera år och klandrade även mig för att jag tog det gemensamma beslutet. Det hade varit lika hemskt med andra känslor om jag bara hade blivit lämnad. Det är lika hemskt, alltså det finns inget, alltså när man blir lämnad önskar man att det vore på något annat sätt. Och när man, men om man tar det här gemensamma beslutet så ångrar man sig, då är det helt omöjligt att inte lasta sig själv för det gemensamma beslutet. Nej, då kunde jag vara med och driva igenom det.
Precis, eftersom man skuldbelägger sig själv för att man har tagit det gemensamma beslutet, ångrat sig, kommit tillbaka och då vill inte den personen.
Exakt.
Det är då man liksom...
Fy fan.
Mm. Ja. Men på något sätt är det så jävla sjukt med att göra detta avsnittet nu, för vi är ju ändå bra på att planera.
Ja.
Och när vi bestämde att vi skulle göra det här avsnittet så tänkte jag där och då, för då var jag liksom kär och trodde att den här människan var kär i mig tillbaka och att det skulle bli någonting mellan oss liksom. Och då tänkte jag bara, gud vad svårt det kommer vara, för då kommer jag vara liksom mitt uppe i den lyckliga känslan. Mm. Så det är, och det är fortfarande overkligt för mig att jag inte är i den situationen. Alltså jag kan inte riktigt fatta. Jag kommer säkert kunna lyssna på det här avsnittet om ett halvår och bara, hur kunde jag inte fatta? Så nu har det gått 2 månader, men jag har inte fattat. Alltså jag har inte fattat. Vad har det gått, vi inte ska umgås hela sommaren.
Nej.
Det är, ja, det suger av.
Men kan du inte berätta om liksom det uppbrottet?
Ja, alltså det var ju bara en person som jag typ hade dejtat i några månader, blivit superkär i liksom, och han var kär i mig också.
Mm.
Det var liksom ömsesidigt allting, det kändes jättebra mellan oss. Men av olika anledningar så ville han inte fortsätta, så han bara avbröt allting.
Mm.
Out of the blue skulle jag ändå vilja säga, för allting kom som en så stor chock för mig, för att jag var inte alls förberedd på det, för att jag tycker att han hade gett andra signaler än att lämna det här.
Ja, jag fattar.
Jag fattar,
så jag som att jag inte vet det här. Ja.
Och det var liksom dels en sak att leva i den chocken, och sen en annan sak att bara fatta att jag ska inte träffa den här människan mer.
Ja.
Och speciellt då när man redan har liksom, jag blickar nästan aldrig framåt. Jag har ju skitsvårt för att göra det. Jag är liksom en bakåtsträvare och älskar och dagdrömmar tillbaka i tiden. Och så, ja, det vet ju ni som har lyssnat på båda länge. Och är ganska dålig på att vara i nuet också. Men när man blir kär i någon, så det är typ enda gången som jag har väldigt lätt för att på något sätt blicka framåt med bara så här, det kommer inte finnas några problem så länge jag får ha den här människan i mitt liv. Så jag hade ju liksom, jag såg ju redan framför mig allt vi skulle göra på något vis. Och det är ju också lite obehagligt, för allt kan hända längs med vägen liksom. Men det är väl det som är, det är väl också det typiska i att bli kär, att man bara säger gud, så länge ingen, alltså så länge jag bara får ha den här människan i mitt liv, så kommer jag klara mig bra liksom.
Då
kommer
vi ska göra detta och detta och detta alltså.
Precis. Men från ena dagen till den andra så skulle vi helt plötsligt inte ses mer. Och det som jag tycker är jobbigt med när man liksom blir lämnad eller ett avslut, det är när man redan är en person som liksom är väldigt självkritisk när det kommer till att så här, öppna upp sig. Eller, alltså jag är en sån här person, om jag liksom börjar få känslor för någon, det kan vara, det behöver inte ens vara en person som jag blir kär i sen, utan bara när man får lite känslor, så är jag väldigt självkritisk och tänker, så fort det är något drag som den här personen gör, så tänker jag, nej men nu vill inte han mer, eller så här, nej men nu kommer detta skita sig, eller nej det här var nog inte rätt liksom. Och jag vet att jag gör det på ett överdrivet sätt. Jag är exakt likadan i vänskapsrelationer. Alltså om någon liksom, inte så här, om du inte svarar på ett sms så tror jag att du är sur.
Nej.
Vi, i vår kan relation med mig, men är jag 100% trygg liksom. Och liksom med många andra vänner också. Men vissa vänner som man har, som man säger, gud nu har vi inte hört på ett tag, och nu svarade henne inte på det här smset. Nu har jag gjort någonting.
Jag
eller nu är det någonting. Nu har den personen kommit på att jag inte är så härlig.
Och jag inte har så kul.
Ja, precis. De vill inte ha mig i sitt liv.
Nej.
Så börjar man hålla på och älta detta då. Så minsta lilla sån grej som en person gör som jag dejtar, så tänker jag mig, nu är det slut. Och sen så försöker man ändå vara realistisk och tänka, men herregud Sofie, han har ju sagt det här och det här och det här. Han har gjort den här och den här och den här handlingen som visar raka motsatsen mot vad du tänker just nu.
Mm.
Det är klart att han vill vara med dig också.
Mm.
Så tänker jag liksom på Björn Nattig och Lindeblads mantra, jag kan ha fel, jag kan ha fel, jag kan ha fel. Och bara så här bestämmer mig för att jag måste våga att inte lyssna på mina tankar.
Jag vet, och på den inre jävla kritiken.
Ja.
Mm.
Så man väljer att göra det, för det är absolut ett val, för känslan är någon helt annan.
Mm.
Men jag väljer att ändå inte lyssna på mina kritiska tankar. Och sen så får de ändå rätt.
Åh, fy fan, ja.
Alltså det är det. Ja.
Alltså det är också så jävla, alltså det är inte bara så här sorg, saknad efter en person. Alltså det är också så nedslående personligt.
Precis.
Psykiskt. Alltså precis. Det tar ju liksom sönder en själv.
Och man bara undrar liksom, nu när jag lyssnade tillbaka på ett gammalt avsnitt med oss, från när du hade din senaste depression. Så sa du med så här att jag vet ju att det kommer bli bra igen. Jag vet det. Men vägen dit är så jävla lång.
Hur fan ska jag orka gå på den?
Nej, men jag signade fan inte upp mig för att gå på denna vägen just nu. Jag pallar inte det.
Jag vet, och så kan man inte välja. Nej, det finns liksom ingenstans att stänga av.
Nej.
Men Eller finns det det? För jaha, ibland ser jag ju de som svänger av.
Mm.
In i en ny relation, in i ett missbruk, in i någonting som dövar.
Mm, något destruktivt kanske. Mm.
Men vägen blir längre då.
Mm.
Alltså på något sätt, det försöker jag alltid tänka. För ibland när jag tittar tillbaka på mina perioder när jag har mått så jävla dåligt, så är jag imponerad över att jag inte har dövat mig mer.
Mm.
Alltså förstår du, att jag inte har. Och det menar jag inte som såhär, åh för att jag är så jävla duktig.
Jag tar mig genomskit med en gång.
Ja, exakt. Men det, jag tror det är för att jag har haft en psykolog till hand som har varit såhär, nej, det kommer suga nu.
Mm.
Jag, såhär, det finns ingen som kan säga till mig, det här blir bra.
Mm.
Men också kanske för att jag har träffat så många i den här podden som har tagit de genvägarna och sagt att jag skulle aldrig göra det igen.
Mm.
Och det har på något sätt lärt mig. Men utan den kunskapen så tar man genvägar.
Mm.
Alltså jag vet ju liksom, jag känner ju personer, jag vet ju personer som har funnits i mitt liv som alltid har varit i en relation. Och alltså det här, alltså det låter säkert jättekonstigt när jag säger det, och det låter kanske hårt eller att jag inte kan förstå, men i min värld är det bara så här, har du känt riktig kärlek? Mm. Om du kan gå in i en ny, alltså jag förstår inte det. Alltså
nej, men ja, nej, jag vet inte heller. Och det är ju liksom på något sätt taskigt att påstå att någon annan inte har,
jag vet.
För det har jag, du vet, det kan jag ju med tänka så här, känns kärlek olika för alla?
Ja, eller bara så här, det känns så. Det är du som är så jävla överkänslig i det här.
Precis.
Det känns så för alla.
Bara, det är inte svårare än så.
Bit
för
ihop,
mig bara. Är det jättesvårt.
Ja, för mig med. Det är så svårt.
Liksom, alltså nej. Ja, det är så jävla sjukt. Alltså när jag pratade med den här personen då, så sa ju han också så här att, men det kommer bli bra. Och jag bara, det kommer ta väldigt, väldigt lång tid innan det blir bra. Och jag bara, ja, och så är det. Det kommer. Men sen samtidigt bara, ja, och det får ju ta tid. Alltså min tröst i detta på något sätt, och att jag inte bara kan släppa taget och gå vidare, jag måste liksom vara ledsen nu ett tag. Min tröst i det har varit att så här, vill jag vara en sån person som bara hoppar vidare?
Nej.
Nej, jag vill verkligen vara den som kan känna så mycket, och det har också typ varit ett uppvaknande för mig, för att innan har jag, fram tills nu skulle jag säga, verkligen fram tills nu, alltid sett mig själv som en person som har jättesvårt för att släppa in personer.
Ja.
Jag har alltid sagt om mig själv till andra och till mig själv då därmed också, att så här, ja, men jag har så himla svårt för att prata om mina känslor, jag har så svårt för att liksom känna saker, jag är ganska dålig på det, liksom håller mycket för mig själv, och har insett nu att nej, det är jag verkligen.
Nej,
inte.
Du är så bra.
Jag är fan asbra på att sätta ord på mina känslor, på att ta upp känslor när jag känner det. När jag känner att så här, nu tycker jag faktiskt att jag blir lite dåligt behandlad
då
här,
säger du
då
det.
Säger jag det.
Ja, det är så bra.
Men så här, det är så sjukt, men för att man tror på något sätt att så här, ja, men man liksom, man formas så mycket liksom under typ gymnasiet och i de unga 20 där liksom, men man kan ju också, man förändras så jävla mycket längs med vägen.
Ja, det gör man.
Så jag bara så här, jag ska fan försöka att aldrig mer säga till någon jag träffar att så här, bara så du vet nu, så har jag typ en mur runt om mig som gör att jag, det är ganska svårt att komma in på djupet på mig. För det är det fan inte.
Nej.
Nej,
men jag vet, alltså för det är ju problemet, alltså som det, nu tar jag upp min psykologen, men du vet, alltså när man definierar sig själv som en orolig person, det har nog spett på min gadd under åren, att jag har sagt det.
Jag har spett på mig själv som att vara en person som har jättesvårt för mina känslor och för kärleksrelationer.
Då tror du ju på det.
Då tror jag på det, ja. Det, och det gör jag väl på något sätt fortfarande, för jag har ju matat det mantrat i mitt huvud under så många år. Det är liksom fram tills nu jag har typ ändrat det jag tänker. Mm. Så det kommer ju ta tid innan jag vågar tro på att jag inte alls det har så svårt för känslor. Men man måste ju börja någonstans liksom. Mm.
Men att säga det till sin omgivning med, så man vet att man har beskrivit sig själv.
Ja.
Alltså de som man vet att man alltid har sagt det till i form av vänner och så här, att säga, jag är verkligen sån. Jag vill inte att du beskriver mig som det heller.
Nej, inte liksom. Längre.
Nej.
Jag är fan inte det.
Nej.
Har jag ju fattat nu.
Precis.
Och det måste man ju på något sätt se en styrka i. Om man nu ska leta upp något positivt med den här satans pissituationen jag sitter i.
Nej, men jag skrev också så här att när det tar slut med någon, det är första gången, eller det är bara i de stunderna skulle jag säga, som man förstår orden aldrig mer.
Mm.
Alltså jag kan ju kasta ur mig, jag vill aldrig mer göra det, jag vill aldrig mer se det, jag vill aldrig mer göra det. Men det är ju inte förrän man är i det uppbrottet och inser att vi ska aldrig mer hångla med varandra.
Nej, men det...
Alltså förstår du? Det är så avgrundsdjup sorg.
Ja.
Alltså just det jävla begreppet, aldrig mer.
Mm. Och det jag tycker är så, det är så sjukt med hur man kan gå från att känna att så här, gud, jag vill bara lära känna varenda del av den här människan och jag känner att den här människan vill lära känna varenda del av mig också, till att man vet att om man springer på varandra någonstans så kommer det vara som att vi inte känner varandra. Alltså man kommer hälsa på varandra, men som jag sa nu så här, med min så här första stora kärlek, man hälsar på varandra och är artig liksom. Men det är ju också som att man träffar en gammal kompis på ICA som man inte bryr sig ett jävla piss om.
Nej, vet.
Men som man måste hälsa på.
Precis.
Hur kan vi ha varit så djupa med varandra för att nu bara så här hälsa för att man typ måste?
Ja, verkligen. Alltså,
ja, det är så jävla.
Men du vet så här, också den här att vetskapen och känslan att så här, den personen har man helt plötsligt inte rätt till. Alltså förstår du? Alltså så här, rätt till låter mig fel. Mm. Men den känslan är så äcklig. Mm. Alltså jag kan inte längre kräva något av dig.
Nej!
Alltså,
fast det är ju värre också att känna att så här, det känns som att jag kräver saker av dig och du gör saker mot din egen vilja.
Ja.
Att du så här,
jag tvingar mig på dig nu.
Ja,
i form
jag tvingar
av att...
mig på dig. Jag tvingar dig att höra av dig till mig eller att vi ska hålla någon sorts kontakt för att jag ska må bra. Man bara nej, jag vill väl för fan inget hellre än att du ska bara vilja prata med mig hela tiden så som jag vill prata med dig. Jag vill inte prata med dig för att du känner dig tvingad.
Nej, men för ofta, alltså jag har aldrig lämnat någon i en relation. Alltså så här, jag och min kille då, det var ju på samma, alltså vi bestämde ju det då.
Mm.
Men liksom den som lämnar säger ju ofta så här, det här har jag hört av alla mina tjejkompisar som har blivit lämnade. Jag gör precis som du vill, säger den som lämnar. Alltså, jag ringer dig om du vill, jag skriver till dig om du vill, du kan alltid höra av dig till mig. Och att så här, jag tror att man, om man blir lämnad så tror jag att man måste säga så här, alltså det är ju svårt att göra det kanske första veckan, andra veckan, men sen måste man bara så här, vi måste sluta höras nu. För annars kommer jag gå runt och vänta på ditt nästa samtal eller ditt nästa sms. Och jag kommer lägga förhoppning i varenda samtal och i varenda sms utan att jag vill det. Så det här måste upphöra. Och så får det liksom, så ska man inte ha mer kontakt.
Nej. Alltså man ska ju egentligen göra hela den här grejen att liksom avfölja överallt eller dölja så att man kan se någonting.
Så fort man bara kan.
Ja.
Och så är var hård mot dig själv alltså.
Ja, det måste man. Men det är det absolut bästa.
Mm.
Ja, jag har ju då gjort lite minnesanteckning här under tiden som jag har varit i hela den här skiten. För jag visste ju att vi skulle göra det här avsnittet.
Oj, gud vad starkt.
Ja, det är ju inte jättemycket, men nu har vi redan liksom tagit upp vissa punkter, men så här, jag vet att jag kände liksom efter typ 2 veckor att... Och det vet jag att jag faktiskt har känt i vänskapsrelationer också, som av någon anledning, alltså inte har tagit slut. Det är ju oftare med vänskaper att de rinner ut i sanden eller att man glider ifrån varandra. Men man kan ju känna att man glider ifrån en vän mot sin egen vilja,
verkligen.
Men att den personen vill gå vidare liksom. Och då den här känslan av att man känner sig... Jag skrev så här, det här var 16 dagar efter att han hade gjort slut, säger jag nu. Vi var ju verkligen inte tillsammans. Men... Det som känns jobbigt idag är att jag känner mig så dum och som att jag har överdrivit hela situationen och bilden av oss. Varför kan jag inte bara släppa det så som han verkar kunna göra? Och jag känner liksom att man så jävla lätt. Man gör säkert, det här gör jag ju i andra situationer också, men just när det kommer till så här olycklig kärlek eller när man liksom har fått ett abrupt slut på någonting, det är att man, det är liksom det här självhatet som kickar in direkt, och det gör också att man förminskar sina egna känslor. Och det är, alltså jag skrev så här då, att jag förminskar mina egna känslor och mig själv för att jag tror att jag själv har fel och den andra har gjort rätt. Ja. Det är som att jag ställer mig själv frågan, men om mina känslor är betydelselösa för dig, då borde de heller inte kännas så meningsfulla för mig.
Alltså jag börjar lipa, alltså... För att det, alltså jag vet, gud, att man känner sig så jävla dum i det, jag, alltså verkligen så.
Man känner ju, alltså jag känner mig dels lämnad som person, alltså den här personen vill inte ha mig i sitt liv längre. Det kan jag, det gör ont, men jag kan absolut acceptera det.
Ja, det måste man.
Ja, det gör jag liksom. Det är helt okej. Men... det som gör ondare är ju att bli lämnad med sina känslor.
Ja.
För att jag känner ju helt plötsligt hur ingenting är besvarat.
Nej.
Inte de känslorna som jag trodde var besvarade. De här känslorna som nu kommer efteråt är att vara ledsen, att sakna, att längta tillbaka. Jag är så ensam med de känslorna.
Ja, exakt.
Och alla de känslorna som man har trott att man har haft tillsammans har varit så betydelsefulla för mig, eller meningsfulla för mig, men de känns så betydelselösa för honom. Och det, så är det kanske inte. Det är liksom, man sitter här och bara tillskriver någon annan människa dens känslor, och det är inte rätt av mig heller, men så här, det är ju så det känns,
så
för
känns
mig
det. Och det, alltså,
och det gör så jävla ont.
Och också att man, alltså att man så här, har jag gjort det här till någonting som betyder något i mitt liv?
Precis.
Som är liksom
en stor grej.
En
liksom.
Stor grej, ett stort kapitel. Något, alltså, men det vet jag. Alltså, det vet jag när jag tittar tillbaka, att i vissa killars liv, de kommer alltid betyda något för mig. Alltså jag bara så här, vet om vad jag heter.
Man är liksom en jävla piss i Mississippi.
Ja, förstår du. Och då känner man sig så jävla dum. Och det har jag känt i vänskaper också.
Mm.
I att så här, shit, för mig är vår vänskap tongivande för hela mitt liv.
Precis, alltså så här, för mig är vissa personer i mitt liv personer som jag berättar om för andra, för att de är tongivande i mitt liv, att så här, jag och den här personen gjorde detta, det betydde mycket för mig, eller ja, men jag känner mig som tryggast med den här personen, eller liksom, alltså man lär inte känna mig utan att jag involverar mina vänner, för det är typ omöjligt för mig. Men, och då känns det så jobbigt och aldrig riktigt veta för vem man är, den personen.
Nej, vet.
Och man, när man mår så här dåligt, och så är det som att man bara då, det här självhatet säger bara till en att du kommer aldrig vara en sån person för någon.
Nej, exakt.
Ja, jag vet att jag är det för dig.
Ja, för mig är du, du är hela min värld liksom. Ja. Men jag skrev också någonting som är, alltså känslan av att han som har lämnat det, nu säger jag han för att vi båda lever eller är heterosexuella.
Mm. Jag börjar fundera dock på om du är tjej och vill träffas, hör av dig, för jag orkar fan att med killar.
Men just så här, jag, alltså, ibland tänker jag med att så här, jag har alltid sagt att jag är heterosexuell för att det naturligt har varit att jag har träffat killar och jag är tillsammans med en kille nu.
Mm.
Men egentligen, alltså när man är singel, ställ in på Tinder och ha både tjejer och killar och gå på en dejt med en tjej.
Ja, just nu orkar jag inte med Tinder heller.
Nej, men det fattar jag, men du vet så här, alltså när man väl är sen i det stadiet, för att så här, vadå, man vet väl inte gå på, alltså det är så, ibland är det så dumt att definiera.
Ja, precis, att bara så här lägga in, ja, för jag är hetero, men det blir nu, de situationerna vi hänvisar till handlar ju om att jag är tjej och den andra är en kille.
Precis, men det jag också skrev upp var, du vet så här, känslan av att han som har lämnat mig kommer alltid ha en trygg famn i mig.
Åh, fy fan, ja, och fy fan.
Alltså förstår du, och jag bara tänker, den här Håkan sjunger, du vet, det kommer alltid finnas en hand för dig någonstans, du kan sluta dina ögon och aldrig känna dig ensam.
Mm.
Sjunger han ju, jag hatar att jag älskar dig, jag älskar dig så mycket att jag hatar mig.
Mm.
Och man bara såhär, alltså jag har känt det så många gånger i mitt liv, att såhär, tänk att du kan gå i ditt liv och alltid ha en trygg, alltså jag finns fan alltid här. Jag skulle ta dig tillbaka på, alltså så var det ju verkligen för mig när jag när jag och Emil hade gjort slut då. Mm. För det, jag vet inte om alla vet det, men jag och Emil är tillsammans nu. Vi var tillsammans när vi var yngre. Och det tog slut 2015. Och vi var inte tillsammans på 3 år. Och alltså det, jag vet att jag gick och tänkte det hela tiden. Att så här, jag undrar hur det känns att veta att man har någon som älskar en. Och som man kan komma tillbaka. Någon som är så jävla kär.
Ja, men vet man det då? Alltså, Nej, jag vet inte. Emil var väl inte 100% säker på att du skulle...
Ja, fast alltså efter att jag hade skrivit det där brevet på 11 sidor. Då, jag läste det igår och lipade så mycket. Då, för jag har skrivit typ så här bara... Jag älskar dig som att tiden har stått stilla. Ja. Alltså, jag skriver ju verkligen så.
Ja, jag fattar. Mm.
Och jag bara så här, undrar hur det känns. Alltså, det är... Alltså det går typ inte att beskriva. Men att känna att man är så jävla ensam själv. Men att säga han kommer aldrig behöva vara ensam. För jag finns ju här.
Ja, precis. Mm.
Nej, men för jag tänkte gå, vad skulle hända om... För det är så lätt att sitta när man är i en relation. Att sitta och bara säga, ta bort från Instagram. Gör det. Säg att han inte ska ringa. Och så började jag tänka, bara, om jag verkligen föreställer mig att Emil skulle lämna mig nu, alltså vad skulle hända då? Mer än att liksom det skulle vara det ondaste som någonsin har hänt mig. Men jag tänkte ju så här, jag skulle nog, om jag tänker så skulle jag ju ringa honom en gång i timmen kanske, till att börja med. Och jag skulle skrika och vara arg. Och sen skulle jag böna och be om att ta mig tillbaka. Alltså det tror jag skulle varvas, verkligen. Var ju ledsen, du vet. Alltså, också så här ibland, skuldbelägga som fan ena sekunden för att i nästa, nej det är mitt fel förresten. Jag ändrar mig, jag blir den du vill.
Mm.
Vill du att jag ska klippa av mitt hår och göra liksom, färga min hud röd? Alltså du vet, jag gör det.
Mm.
Jag hade varit så om vartannat, tror jag.
Man pendlar ju väldigt mycket mellan... Hur mycket är det värt att förlora sin egen självrespekt kontra hur mycket är det värt att försvara sin självrespekt? Alltså,
i relationer har jag i relationer som betyder någonting för mig tror jag inte det finns en botten för hur lågt jag kan sjunka. Nej. Hur lite jag behåller min självrespekt. Alltså det finns ingen botten.
Där har jag ganska hög där jag vet, det kanske också är någon, ligger någon sorts stolthet och alltså på något sätt ser jag mig ändå själv som en person som håller ihop. Alltså jag kan vara jätteledsen och jag är jätteledsen fortfarande nu liksom, men jag vet ändå på något sätt att det är ingen mening att höra av sig, det är ingen mening att försöka lösa saker, eller det är ingen mening att återigen skriva ut alla mina känslor till honom, för jag får ingenting tillbaka. Nej. Alltså jag vet att jag inte kommer få någonting tillbaka, så då är det bättre att bara försöka bita ihop och skita i liksom. Alltså jag har ju känt mig ändå de senaste veckorna faktiskt stolt över mig själv som inte har hört av mig, för det är inte lätt.
Nej.
Alltså varje dag är liksom en dag av att fundera på, har han träffat någon annan?
Ja, ja, eller gud,
tänker
ja, det
han någonsin på mig? Är han någonsin ledsen eller känner han sig bara lättad över att allting, liksom, nu behöver han inte tänka på detta mer? Alltså vet man, det är ju 1000 miljoner frågor liksom.
Mm.
Men jag har också haft dagar där jag faktiskt inte har tänkt så mycket på honom. Där det liksom har känts lite bättre eller lite lättare. Det blir liksom, alltså när man väl sitter så här och pratar om det så känner man ju fortfarande hur ledsen man är. Men jag har ändå så mycket saker att sysselsätta mig med som gör att jag inte behöver tänka på det hela tiden. Och det är väl ändå, ska man skicka med något tips i det här jävligt deppiga avsnittet, så är det ju de här typiska liksom, låt saker ta tid, låt dig själv vara ledsen och sysselsätt dig. Vi pratade ju, det var ju också sjukt, men när vi gästades av Nina Glimsell, vi släppte ju det avsnittet för några veckor sedan, då pratade vi ju just om att lämna liksom relationer och så, och det var ju dagen efter jag hade fått det här samtalet, så jag mådde ju peace när vi poddade.
Och vi, Nina visste ju, vi sa ju till Nina med.
Ja, jag bara, om vi bryter ihop så vet du varför. Men de tipsen hon ändå gav då är ändå, det låter så jävla klyschigt och det är så svårt att ta till sig om man liksom är mitt upp i liksom ett heartbreak. Men när man får minsta lilla distans så försök suga, alltså att försöka suga åt sig av de tipsen. Mm. Att så här, var inte ensam, sysselsätt dig, gör saker du mår bra av.
Och så, alltså tiden, ja. Tiden.
Mm.
Alltså den, man kan inte liksom förminska tidens kraft.
Nej, verkligen inte. Och så här, jag vet och du som lyssnar vet att det kommer bli bra igen.
Ja.
Men vägen, jag vet att den känns aslång, snårig, världens brantaste uppförsbacke.
Mm.
Och man kanske känner att nu börjar det slutta lite och så blir det uppförsbacke igen.
Exakt.
Men det är liksom också okej.
Och också så här, vi är så många som går igenom de här sakerna.
Gud,
alltså
ja.
Det är en så stor del av livet.
Ja.
Och nej, alltså så nu tänker jag verkligen det. Nej, vi ska inte, vadå förminska våra känslor? Alltså nej, jag måste sluta göra det. Jag ska ta varenda liten känsla på allvar.
Mm.
Nu känner jag det här. Och det är helt okej, okay, det är rätt. Det är inte fel av mig att känna så här.
Nej, precis. Man får liksom inte, alltså jag tror man ska ställa så lite frågor som möjligt till sig själv. Utan bara, var bara i den känslan du känner.
Ja,
för alltså, i känslor finns inga rätt och fel. Men så här, att vara i det, ja det suger röv liksom. Det är jättetufft och det är jättejobbigt. Men det finns liksom inget fel i att du känner så. Så ställ typ inga, låt inte självhatet ställa kritiska frågor till dig själv och dina känslor. För det, de får ju en må skit.
Vad tänker du om 3-månadersregeln?
Som menas...
Jag läste om den första gången på Sandra Beyes blogg.
Ja.
Way, way, way back. Jag har ju aldrig lyckats med det här. Men jag vet att den är ganska känd.
Mm-hmm.
Den innebär ju då att man får sörja i prick 3 månader.
Mm-hmm.
Man sätter ett datum. Alltså det tar slut. Det kan gå 2 veckor för då är man ju i katastrof. Liksom.
Mm.
Sen sätter man ett datum 3 månader fram. Fram tills dess får man sörja på. Man får vara destruktiv. Man får gråta hur mycket man vill. Man får... Alltså man får verkligen vältra sig i det här breakupet.
Mm.
Och vad det liksom gör med en. Sen ska man gå vidare och acceptera att okej, livet har andra planer för mig. Det där var inte menat. Det skulle inte vara vi.
Mm.
Jag passerade ju de där 3 månaderna med råge. Om man säger så.
Ja, alltså jag kan fatta typ så här, det peppar i det, att ha såna grejer. Men jag kan ju samtidigt så här, fast vadå, jag vältrar mig inte i denna sorgen. Jag gör ju redan saker som får mig att må bra. Mm. Jag håller inte på att älta det med mina vänner hela tiden. Det är klart att det slinker in ibland att man säger, oj nu började vi prata om den här personen, eller liksom, oj nu var det jobbigt, nu uppkom den här situationen som fick mig att tänka på det här. Alltså, men jag lever ju inte speciellt destruktivt just nu. Jag har nog aldrig levt så lugnt som jag gör just nu. Alltså, jag fattar hela den peppiga grejen, men jag tycker också det är lite jaha, så om man sätter ett datum och sen är man pissledsen 2 veckor efter det datumet, ska det då inte vara okej?
Men jag vet.
Alltså jag fattar att så här, som vi hade liksom den första veckan när jag mådde som absolut allra sämst, då gjorde vi så här, nu jobbar vi en halvtimme, sen får du gråta i en halvtimme och så pratar vi. Mm. Sen jobbar vi en halvtimme och sen gör vi om det hela tiden. Liksom. Det tycker jag är jättebra om man har möjlighet att göra det. Men så här, ja, lite så sätta datum, både bra och dåligt.
Mm. För då kommer vi faktiskt in på hur en sorg kan bete sig.
Mm.
Och det här skrev vi om i vår bok, Vi borde vara lyckliga. Men jag tänkte att det passar väldigt bra in i det här avsnittet.
Mm.
Den första fasen man går igenom när man blir dumpad eller lämnad, det är förnekelse. Man vägrar acceptera faktumet att förhållandet liksom är över, eller så här, kärleken är obesvarad kanske.
Mm.
Och den här vägran kan vara både att man medvetet gör det, men också omedvetet. När jag ser tillbaka insåg jag ju att min förnekelse varade länge. Jag var omedveten om den. Och det är lätt att tänka att så här, han behöver bara lite tid.
Mm.
Han behöver bara fundera lite till. Man lever mycket med falska förhoppningar och man försöker hela tiden hitta de här tecknena på att nej, men det kommer en återförening. Det löser sig det här. Den andra fasen, ilska. Och den här fasen kan se ut på två olika sätt.
Skulle också säga att det är den skönaste fasen.
Den är underbar.
Det är så alltså när man går från att vara, även om ilskan är ganska så obefogad, så är det väldigt skönt att gå från att vara extremt ledsen till att vara arg, för man får så mycket power i det. Man bara, du jävlar!
Det beror ju dock på, för den här, i den här fasen ilska, så kan antingen ilskan riktas mot personen man är kär i, eller så riktas den mot dig själv.
Ja, nu och menar då, jag när den riktas mot personen. Ja.
Men som sagt, som vi sa, det är nog den skönaste fasen att vara i, så länge då ilska riktas mot hen som man är kär i.
Mm.
Det är väldigt skönt att liksom skylla sitt dåliga mående på att så här, hur kan hen behandla mig så här, jävla svin. Hämndaktioner är inte helt ovanligt här, ska sägas.
Nej.
Men om då ilskan riktas mot en själv som person, så är det väldigt viktigt att man stannar upp, eller att man verkligen omge sig med vänner eller familj eller sådär, som kan påminna en om att så här, det är inte ditt fel.
Nej.
För det behöver man höra här.
Mm.
Man kan ju tänka att om jag vore så där istället, så skulle personen fortfarande vara kär i mig.
Ja,
eller
alltså, tusen tankar om att så här, är det någonting jag har sagt gjort, eller gjort som har fått honom
så här,
att
vore jag inte så här jävla kass och människa, skulle hen inte ha lämnat mig.
Ja,
alltså,
precis, det är ju mig det är fel på liksom.
Ja, men där är det mer viktigt, så här, känslor kommer och går. Du kan inte styra över det här.
Nej.
Du är i fas nummer två.
Mm.
Fas nummer tre. Förhandling. Oj, oj, oj. Nu är man ute på riktigt djupt vatten här, Vasvi.
Mm.
För här har man nämligen kommit på den briljanta idén att man hellre har en liten bit av kakan än ingenting alls.
Mm.
Man känner att man plötsligt är villig kanske att kompromissa om sitt eget värde. Alltså, det här blir ju väldigt snabbt ohälsosamt, det hör ni ju.
Det här är ju liksom, säg att man bor i samma stad som en person som liksom inte vill ha en relation med den, men han eller hon kanske ger som förslag att men vi kan ses och bara umgås, eller så här, bara vi kan fortsätta ligga men jag vill inte ha något seriöst.
Exakt.
Alltså typ sådana saker. Och så helt plötsligt bara, jo men ja, det kan vi göra. Alltså,
ja, man börnar och ber.
Livsfarligt.
Ja, man börnar och ber om att personen man är kär i ska ta en tillbaka, om det så bara gäller. Så här, en dag i veckan så är jag på.
Ja. Ja, precis.
Eller liksom, många hamnar här i det här klassiska av- och på-förhållandet som många nog känner till.
Mm.
Innerst inne så vet man att man själv och den så kallade partnern har helt olika agendor med att ses.
Ja.
Men för att behålla någon typ av relation så gör man vad som helst.
Mm.
Okej, fas nummer fyra. Det är depression. Jag kom aldrig längre än hit. Men jag inser också att fast jag passerade fan de andra faserna.
Mm.
Och i en sorgeprocess så säger man att det här är den viktigaste fasen av alla. Här kan man inte sluta tänka på den stora kärleken, vilket uppenbarligen inte är, ska man komma ihåg. Men
där vill jag bara göra en liten parentes. Mm. Jag avskyr och hatar uttrycken den stora kärleken och den rätta. Mm. För det finns, alltså här, den personen som jag träffade nu, vi klickade så bra. Det var så mycket i våra personligheter som passade skitbra. Mm. Hade vi liksom levt på samma sätt så hade det hade funkat skitbra mellan oss. Det finns jättemånga personer.
Snälla, det är 9 miljarder. Hur många är vi i världen? 10 miljarder
typ. Ja, men vadå, den rätta. Alltså det finns, jag kanske har 10 000 personer som är den rätta för mig.
Jag vet, det är så viktigt att komma ihåg.
Ja, det finns inte bara en.
Nej. Det ska man också komma ihåg, att det är inte ovanligt att hamna i en depression vid olycklig kärlek. Det gjorde ju verkligen jag.
Ja.
Allt känns helt jävla meningslöst om livet ändå inte får tillbringas sida vid sida med den som man är kär i. Och om man är i den fjärde fasen just nu när man lyssnar på det här, kom ihåg att så här, du är inte knäpp i huvudet.
Nej.
Som känner att du har tappat livslusten på grund av det här. Eller du är också så jävla stark och du går igenom de här faserna, för att så ser en sorgeprocess ut.
Mm.
Dessutom är du snart på väg till den sista fasen, så det är bara att hålla ut. Men man kommer komma ur den här sorgeprocessen, för människor funkar så.
Mm.
Sista fasen, nummer 5. Acceptans. Hit kommer man. Även om det känns omöjligt, såklart. acceptans är ju med så här, det är så omtalat i psykologin, och jag bara tänker så här, det gör så jävla ont. Men som vi var inne på, det är jätteviktigt att våga möta de här känslorna, smärtan, istället för att förneka det och fly.
Mm.
Acceptansen är slutskedet på hjärtesorgen och det sista steget innan man faktiskt går vidare på riktigt. Det är viktigt att låta sig vara ledsen och acceptera att det gör ont. Det är lätt att börja tro att ingen någonsin har varit eller kommer vara så olyckligt kär som du. Men som en liten påminnelse mitt i sorgen. Scrolla igenom dina Spotify-listor och lyssna på vad låtarna handlar om. Ganska mycket olycklig kärlek, eller hur? Vi ska alla den vägen vandra.
Mm, det tror jag det är så här.
Det här kom ju då från Vi borde vara lyckliga.
Finns köpa på Bokus och Adlibris och Akademibokhandeln och så.
Men de där fem faserna.
Ja.
De ibland kan nog vara sköna att ha med sig.
Yes.
Även om så här, man kanske inte alltid behöver vara uppmärksam på bara, okej, jag är i fas 4.
Alltså. Nej, och så här, ja, plötsligt är man, känner man att man är i fas 4, sen är man tillbaka i fas 3. Vissa hamnar inte i fas 3 utan går direkt i 4. Alltså det är ju jätteolika, men det kan ändå vara skönt att veta att de finns.
Exakt, och när man sen är igenom det, för det kommer man, det är så sjukt att kolla tillbaka och inse och kunna se sig själv i varje fas.
Men hamnade du någonsin i acceptansen med Emil?
Nej. Nej. Ja, alltså det gjorde jag inte.
Nej, så man måste alltså bli ihop med sina ex. Ja.
Nej, men det hade jag ju såklart gjort om, ja, vi inte, om det inte hade blivit vi igen. Mm. Sen vet man inte, det är ingen som kan garantera hur lång tid det tar.
Nej, gud nej. Men som sagt, tiden är det viktigaste vi har. Det också finaste, det jobbigaste vi har.
Det jobbigaste, äckligaste, finaste, viktigaste.
Ja, ja. Jag hoppas att någon kunde relatera. Eller jag
är helt svettig nu, Sofie.
Ja, jag har typ handsvett.
Jag med.
Jag får aldrig handsvett.
Men jag tyckte det här blev jättefint. Alltså jag är verkligen, jag är jättetagen.
Det är så här det känns.
Mm.
Lite splittrat och stökigt i huvudet liksom.
Mm. Och vi vet att många av er är där just nu och har varit där eller så. Mm. Eller kanske lyssnar på det här om 2 år när ni är där.
Precis.
Vi kommer höras nästa vecka.
Det gör vi.
Då går vi in lite på religion.
Ja.
Wow.
Mm. Spännande.
Följ oss på Instagram, där heter vi Angestpodden. Kan inte ni snälla följa våra privata också? Det hade varit så roligt om vi hade fått lite fler följare som är liksom från er lyssnare. Jag heter Ida Hockerstrand med CK.
Och jag heter Sofie Hallberg med inget dubbelt någonstans eller något konstigt.
Snälla följ oss där. Kan ni inte bara så här gå in så att vi tänker och bara vakna, bara vi har 1000 nya följare.
Ja, ha det så bra, så hörs vi som vanligt nästa vecka. Då puss, är det puss. Juli. Hej då!
Juli och religion, hej!